ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Joyce Carol Oates är ju en författare som ständigt återkommer i diskussionen om vem som ska få Nobelpriset, men jag tror att hon är helt enkelt är för populär. Men det är ju inte för sent än. Hon är ju född 1938, så att förhoppningsvis har hon flera goda år kvar. Hennes senaste roman, den heter Natten, sömnen, döden och stjärnorna. Och varför jag läser det lite i staccato, det är för att det är faktiskt natten, punkt, sömnen, punkt, döden, punkt och stjärnorna. Och det här är en roman som tar ungefär 32 timmar att lyssna på. Fatta vad underbart. När man har den i sin hand så är den 863 sidor. Och den handlar om en familj som är helt utan kompassriktning sen familjens överhuvud Whitey dör. Och Whitey här, han var någonting av, ja, han var engagerad i samhället där de bor och han var något av en stöttepelare. Många som vände sig till honom och de har 5 barn, han och hans fru Jessalyn, 3 äldre, Tom, Beverly och Loreen. Och så sen fick de 2 sladdisar, Sofia och Virgil. Och Jessalyn är bara 61 år 2010 när Whitey på väg hem från jobbet ser 2 poliser misshandla en brun man. Och det visar sig att det är en läkare med indiskt påbrå som de har förargat sig på av någon anledning. Om man körde för sakta eller om man körde för fort. Och Whitey stannar och försöker prata med de här poliserna och säga vad håller ni på med ungefär. Men det slutar så tokigt så att de misshandlar honom också. Väldigt svårt. Så han hamnar på sjukhus. Han får en stroke i samband med misshandeln. Men när de då tror att han är på väg att pigga på sig så drabbas han av en infektion och dör ganska fort. Och Jessalyn, hon får ju väldigt många funderingar efter det här. Hon är alltså plötsligt änka. Vem är hon utan sin man? Och vad är en änka? Vad gör en änka? Och kan en änka ens bli intresserad av en ny man? Och barnen, de reagerar ju också på olika sätt. Ena dottern, hon nästan flyttar in hos sin mamma. För att hon tror inte att hon kan ta hand om sig själv. Och äldsta sonen Tom, han får för sig att han måste till varje pris utreda den här olyckan. Vad var det som egentligen hände? Men det är främst Jessalyn vi får följa med, även om vi också får följa de här 5 barnen. Och det är en väldigt intressant historia som utspelar sig om det här med familj och sammanhållning och ja, men polisvåld inte minst. Och sen har vi också, jag är ju väldigt förtjust i katter, vi har också en stor enögd katt som kommer att få stor betydelse i Jessalyns liv. Så det är en väldigt, väldigt läsvärd roman. Och som jag har sagt tidigare, jag tipsar ju bara om böcker som jag tycker om själv. Det var alltså Natten, sömnen, döden och stjärnorna av Joyce Carol Oates. Nu ska vi ta oss till Sverige och jag ska faktiskt villigt erkänna att den här romanen som jag ska prata om nu, den köpte jag enbart för att den har så himla rolig titel. Och sen vet jag ju att Cecilia Klang som har skrivit den, hon är en riktigt bra författare sen tidigare. Hon har bland annat skrivit en bok som heter Gäddsimmerskan och en annan som heter Gäddsimmerskan och Bryggmästarens kärlek. Men den här, den heter Kan innehålla spår av Tommy Ros. Och det här kan innehålla spår av, det är ju sånt som brukar stå på chokladbitar och sånt där, kan innehålla spår av nötter. Men det här är alltså Tommy Ros. Och det är Tommy som är huvudperson. Och han är en helt vanlig kille på en liten bruksort. Man kan nästan säga att det är en arbetarroman också. För att han jobbar på Forshammars bruk hela sitt liv. Och 5 dagar i veckan, år ut och år in. Och det är ingenting han liksom har ifrågasatt. De jobbar och sliter och så får han höra att det är hot om nedläggning eftersom fabriken ska säljas och flyttas utomlands eventuellt. Och han funderar på, men gud, ska jag behöva utbilda mig till undersköterska? Det här kommer lite efter, för han trodde nämligen att han var lycklig med sin ungdomskärlek Tina. Och så de villa och vove och två tonårsbarn. Och de här tonårsbarnen, de är ju precis som tonårsbarn är mest. Men den är skriven med en sån här underliggande stråk av kärlek mellan de här barnen och sin pappa. Även om alla de tre har svårt att uttrycka den här kärleken. Men Tommy, han är en kille som verkligen har hjärtat på rätta stället. Och hans viktigaste grej är ju att vara pappa, en bra pappa till sina tonårsbarn. Men när då hans fru kommer hem en dag och vill skiljas, så han fattar ingenting. Han har inte märkt någonting. Hon var ju verkat nöjd. Och, ja, hon har en liten inredningsbutik och far ju visserligen på inköpsresor och såna här saker. Men nej, men nu har de det bra. Så han blir hamnar fullkomligt under isen på grund av detta. Men tack vare en före detta något excentrisk operasångerska och en mycket pålitlig bästa vän, så kanske han reser sig på 10. Jag vet inte, det får man lyssna. Jo, jag vet, men du som lyssnar vet inte. Så att kan innehålla spår av Tommy Roos, det är en riktig pärla och det är en väldigt bra utvecklingsroman för 50 plus. Och min man har också läst den och han tyckte att den var, ja, en 10-poängare. Kan innehålla spår av Tommy Roos av Cecilia Klang.
Ensam i stilla stjärnenätterna, långt utåt höga Moraslätterna, vallar jag fåren mina, vallar jag fåren mina, vallar och sjunger till på egen.
Sen har jag en bok som det har både skrivits och talats om. Det är en bok som heter Intill vanvett, intill döden av Kirsten Thorup. Och Kirsten Thorup är ju danska och hon skriver också om en danska Harriet. Hennes man Gerard, han tog värvning i tyska Luftwaffe som pilot för att han ville jobba för nazismen och på nazisternas sida. Och Harriet är ju också nazist. Gerard blir nedskjuten och dödad under ett anfall mot Sovjet. Och Harriet får en inbjudan från sin danska väninna som är gift med en högt uppsatt make i nazistpartiet. Han jobbar för Luftwaffe. Så därför så känner de varandra. Och Gudrun då, den här danska väninnan, hon vill att Harriet ska komma och på något sätt vila upp sig i deras hem i München. Så mitt under brinnande krig så reser Harriet till München. Hon lämnar sina två små barn på barnhem. Och det här är strax före jul och hon tänker att bara jag kommer hem till jul så att vi får fira jul ihop så ordnar sig allting. Men hon känner att hon måste bort. Det visar ju sig ganska snart att, eller hon upptäcker Harriet, att Gudrun, hon är ju, har ju blivit narkoman. Alltså hon har blivit drogberoende och spottar ju inte i glaset heller. Och mer än en gång så ifrågasätter ju Harriet sitt beslut att lämna sina små barn för att tillbringa tid i det här tyska högreståndshemmet, där kriget, det ses bara som en fördel. Och dessutom så har de två stycken ukrainska flickor i hushållet. En sköter deras son, de här tyskarnas son, och den andra sköter hushållet mer eller mindre. Och de ses på något sätt som icke-människor. De behöver aldrig vara lediga och de får äta rester och sådana här saker och är ju ständigt påpassade. Medan Harriet mer eller mindre söker sig till dem, medan väninnan då kanske ligger och sover ruset av sig eller sådär. Och sen ställer ju då, när maken kommer hem, då ska den gödda kalven slaktas och det blir stora fester med högt uppsatta nazister, och de dricker som att det inte finns någon morgondag och de äter som att det inte finns någon morgondag heller. Jag tyckte att det här var väldigt intressant, för att man läser ju väldigt ofta om den andra sidan. Men här får vi ju läsa en stark och spännande och initierad berättelse, och inte minst gripande, om Harriets veckor i Tyskland och hur krigsslutet, eller det totala sammanbrottet, närmar sig för tyskarna, fast det är ingen som vill kännas vid det. Men de här matleveranserna slutar ju komma till det här hemmet, och det visar sig att tyskarna är fast i Stalingrad. Och en riktigt givande roman om andra sidan, kan man säga. In till vanvett, in till döden, av Kirsten Torup.